Elsas mamma har en okänd pappa, men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i förrän jag är död.
Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under två generationer.
Ja, men jag vill ju veta vem han var. Men en dag så kommer det upp ett konstigt namn.
Du lyssnar till familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Här står min mamma bredvid sin mamma som är min mormor, och där står min morfar Leonard, och där står min moster som är 5 år äldre än min mamma. Och här ser vi att de här tre, moster, morfar och mormor, de påminner väldigt mycket om varandra. Men det gör inte mamma. Hon är ju en främmande fågel i det här sammanhanget. Hon är ju inte lik någon av dem.
Elsa har tagit fram ett fotoalbum där vi sitter i hennes vardagsrum på första parkett med utsikt över fjällvärlden. Ett fönster åt väster med Åreskutan i synfältet och ett annat fönster mot Oviksfjällen.
Här är våran familj.
Elsa växte upp med tre systrar som alla trodde att morfar Leonard var deras biologiske morfar. Att sanningen var någon annan kom först senare i deras liv. Men det fanns faktiskt ett förspel till historien då hemligheten avslöjades till en av Elsas systrar, men som inte berättades vidare och kom att falla i glömska.
Ja, den här historien om våran biologiska morfar, den startade 1963 i Miami, Florida. Då stiger en kusin till våran mamma i land.
Elsas mammas kusin bosätter sig i Amerika och kommer många år senare tillbaka till Sverige för att hälsa på med sin unga hustru. Och här hemma väcks tanken på att hans mamma ska få komma över och se hur de har det där borta. Men mamman är gammal och behöver hjälp för att klara den långa resan.
Och då räcker min närmsta syster upp handen och säger att jag kan följa med. Jag kan vara med och eskortera så att hon hamnar rätt. Så då i februari 72, då flyger de över och landa i Costa Mesa. Och när de kommer dit då, så de jobbar ju på dagarna. Så min syster och kusinens mamma då, de blir ensam på dagarna och får liksom lite långtråkigt. Därför att de får inte gå ut. Alltså kusinen är ju jätterädd om att de ska bli rånade eller skjuten eller ja, så de får inte göra någonting annat än att sitta hemma på dagarna. Så då börjar ju de att prata, och då undslipper det att våran mamma har en annan pappa än den som vi trodde var våran morfar. Alltså min syster, hon säger att jag tänkte att det här kan inte, hon måste ha fått det här om bakfoten på något sätt. Hon måste ju bara bli gaggig liksom, och ja. Så hon bestämmer sig för att hon ska hålla det där för sig själv. Hon ska liksom inte låtsas om det där. Så det var liksom första tecknet på att det fanns en annan morfar än den som vi trodde var våran morfar.
Några år går och Elsa och hennes syster bestämmer sig för att börja släktforska. Mormor är sedan länge död, och nu avlider också en halvbror till mormodern. Och det blir startskottet för att ta reda på mer om släktens historia. Men att Elsa och hennes syster börjar rota i det förflutna faller inte i god jord hos deras egen mor. Och en dag ringer telefonen hemma hos Elsa.
Och det är min äldsta syster Birgitta. Jag kommer ihåg precis i vilket kök jag stod och lagade mat. Och så säger hon så här: pappa har ringt. Jaha, säger jag. Vad ville han då? Jo, det är ju mamma som tyckte att han skulle ringa och säga att vi... Mamma vill inte att vi ska gräva i det där något mer. Nähä, varför inte det då? Nej, det är för att pappa säger att mamma har en annan pappa, en morfar. Och jag vet inte hur jag blev stum och tänkte nej. Hur har det här gått till?
Och då hade den här systern som var i Amerika inte berättat?
Nej, hon hade inte berättat för oss. Men när vi berättade det här för henne, då säger hon ju så här: ja, men det där hörde ju jag i Costa Mesa redan 72, säger hon. Och det har du inte sagt. Nej, jag trodde inte på det där, sa hon. Ja, men då kanske vi måste börja och tro på det där.
När pappa ringer då, du pratar inte med din mamma?
Nej, det fanns inte det utrymmet liksom när pappa sa det här. Det var för laddat på något sätt. För det var ju, ja men vi hade ju en morfar liksom. Jag hade ju haft han hela uppväxten. Men så 93, då går jag en utbildning i släktsystem och familjemönster.
Vilket betyder?
Att man ska kartlägga 3 generationer bakåt för att identifiera de mönster som sköljer över generationer. För att man ska kunna försöka att bryta destruktiva mönster i släkten. Och då, de här 3 grenarna då som jag kände till, de gick ju fort och bra. Men alltså, när jag kom till morfar då var det ju stopp. Det var ju tomt där. För jag visste ju inte vem som var min riktiga morfar. Och då frågade jag mamma: har verkligen ingen aning om vem som är din pappa? Och då går hon ju i taket och säger, alltså det var inte konstigt, hon gick i taket lite nu och då. Hon var ingen liten ljuvduva, utan hon var ett rekorderligt fruntimmer. Och så hon sa det: nej, det där vill jag inte du ska gräva i. Jag vill inte veta vem det är. Jag har aldrig vetat. Och jag vet inte vad jag ska göra av det jag får reda på heller. Det där får du gräva i när jag är död, säger hon. Och då liksom backar jag. Ja. Jag ska ta det där lugnt. 2 år senare så dog mamma. I december 95. Och jag började att gräva igen.
Det var så viktigt för dig?
Ja, men jag hade ju gått den här utbildningen. Alltså, vi ärver ju trauman i familjer. Och det här var ju trauma för mamma eftersom hon reagerade så hårt.
Elsa och hennes stora syster börjar med att kartlägga mormors liv för att på så sätt komma närmare sanningen om vem den okände biologiske morfadern var. Och ganska snart hittar de faderskapsutredningen som skrevs i samband med att mormor födde Elsas mamma.
Mormor beskrev i faderskapsutredningen att hon hade ju tjänst i stan under den här tiden när hon blev gravid. Och hon hade då varit på dans. Och det här var ju en militärstad. Så att det var ju gott om beväringar. Eller rekryter, sa man ju då. Och då beskriver hon att hon hade en väninna med sig som hade en bekant i ett sällskap. Han hette Jonsson och var från Sundsvall. Han hade följt med mormor hem på natten och stanna till ungefär 2 då han gick därifrån. Hon beskriver ju den här Jonsson då. att han var ju en bekant till en bekant och hade sett sig i sällskap med en bekant till någon som hette Eriksson. Så att det är ju, alltså vi skrattar ju när vi läser det här, för det var ju så uppenbart att hon bara hittar på.
Nu var Elsa och hennes släktforskande syster tillbaka på ruta 1. Till saken hör att mormor redan hade fött en flicka innan hon fick Elsas mamma. Den första flickan hade hon lämnat hemma hos sina föräldrar när hon tog tjänst in i stan för att tjäna pengar. Fadern till det barnet var Leonard, han som Elsa hela livet trodde var sin biologiske morfar. Han å sin sida jobbade också för att tjäna ihop pengar till giftermål och för att sen bygga ett hus till familjen. Han erkände den första flickan som sin, men inte det andra barnet, Elsas mamma som ju blev till i militärstaden.
Nej, han gjorde aldrig det. Det står fader okänd på mamma. Inget erkännande. Och då tänker jag, ja men alltså, han kanske köpte det upplägget då. Att ja men jag tar väl hand om den där jäntan och ja vi får väl försörja henne då bägge två. Så att då kommer det överens om att de skulle dra det lasset tillsammans, tror jag. Men nu går det ju en lång period, för vi vet ju liksom inte hur vi ska gå vidare. Men då kom ju DNA. Så 2017, då tar jag ett DNA-prov. Och då jag hade ju tillskrivit det här så mycket hopp. För jag tänkte att, tänk när det där kommer, då kommer det att stå, det här är din morfar. Men alltså, det vart ju bara värre. Det vart ju bara mer frågor och ännu struligare. För att liksom komplicera saken ytterligare så är ju min mormors far och min mormors mor kusiner. Så det är ju inavel också. Och du kan ju tänka dig, släktforska i det med DNA. Och det var ju så trubbigt verktyg på den tiden. Så jag faktiskt gav mig själv ett löfte. Jag fick inte logga in efter 11 på kvällen. För då blev jag sittande till 3 på morgon. Så jag höll på att bli tokig. Det var ju bara liksom en lavin. Större och större och större. Tog jag aldrig någon ände. Ja, du skrattar nu.
Hur än Elsa försökte lyckades hon inte spåra sin biologiske morfar. Till slut ber hon sina systrar att också de ska ta varsitt DNA-test. Men ingenting hjälper. Sen en dag kommer ett erbjudande om att konvertera all data till ett annat DNA-släktforskarföretag. Och Elsa nappar på kampanjen. När allt är överfört dyker en träff upp som hon inte haft tidigare.
Det är en ung man med ett turkiskt efternamn. Och du förstår ju vad ögonbrynen åker upp när man liksom... Då tänker man, va? Har jag någonting i Turkiet? För det var liksom en stark match. Så här. Så då ställer jag frågan i en Facebookgrupp. Vad betyder så här mycket centimorgan? Det är ju mått på DNA. Och då fick jag ju svar att det där är en jättestark match. Det där kan du inte blunda för. Det måste du gräva vidare i.
Elsa ser att den unge turkiske mannen har en mormor i Dalarna. Samtidigt som tankarna går runt kommer en artikel i lokaltidningen där det står att det kommer att starta ett program på tv med DNA-jägare.
Och då tänker jag så här, herregud, tänk då. När de har sänt de här programmen så kommer de ju bli nerringd. Så jag tänkte, här måste jag ju liksom skynda mig och haffa innan det liksom lavinen kommer och komma över dem. Så jag ringer ju till syrran och säger, nu ska jag ringa och höra vad hon ska ha. För en av de här DNA-jägarna, hon bodde ju inte alls långt ifrån mig. Såg jag ju. Jag slog ju upp henne när jag såg namn i tidningen. Och då säger hon, ja, det är, jag kan tänka mig att ta på mig det där. Och så skickar jag över allt jag hade. Och sen så är det ju väldigt tomt. Alltså jag håller ju på att krypa ur skinnet, för jag är ju så nyfiken. Och det tar 3 veckor. Och då får jag ett sms av hon. Då säger hon, du, den där rekryten från Sundsvall, Jonsson, han kan vi stryka. Jag har hittat morfar. Han är från Dalarna.
Det visar sig att Elsas biologiska morfar var sladdbarn i sin familj i Dalarna. Han i sin tur hade en äldre bror som hade en dotter, och det var hon som var den turkiske mannens mormor. Den turkiske mannen hade alltså en svensk mamma och en turkisk far.
Den här DNA-forskaren, hon gjorde ju en riktig utredning där hon utesluter andra medlemmar i den här familjen. Dels så är det ju systrar och de kan ju inte bli fäder. Och sen är det en som finns i långt söderut i Småland, bor han. Och sen är det ju ändå, alla är ju så mycket äldre. Det är ju bara han som kan tänkas rent åldersmässigt vara våran biologiska morfar. Han var ju ändå 9 år äldre än mormor. Och han var den enda i hela den här familjen som befann sig i mormors hemby under de här åren. Han var där sista april 1928 när mamma blev till.
Nu har Elsa äntligen ett namn på sin biologiska morfar och börjar kartlägga vem han var. Till sin hjälp har hon en PFS som hon kallar sin vän och personliga släktforskarexpert.
Ja, då berättar min PFS att han bodde med sin familj ovanpå järnvägsstation i mormors hemby, och han var stationsmästare på den järnvägsstation. Under den här tiden när mamma blev till, då reste ju mormor hem. Hon tog ju tåg hem till sin hemby där hennes äldsta dotter fanns. Så hon åkte ju hem och hälsade på, såklart. Och säkert också hjälpte till med försörjningen. Och där fanns ju stationsmästaren på perrongen. Han jobbar ju där. Så att jag har en fantasi att de lärde känna varandra där på något vis. Men sen så har vi ju pratat en del, vi systrar, om hur de fick till det. Vad höll de till? Alltså i april, sista april, då är det ju inte så att man kan liksom gå in i någon lada och ha det mysigt. Utan vi fattar inte. De kunde inte vara hemma hos mormor. För där var det ju 20 personer som bodde. Det gick ju liksom inte att gömma sig där någonstans. Och inte kunde de vara på station. För där fanns ju hans familj. Kanske tog in på hotell. Men bevisligen fick de ju till det på något vis.
Men hon sa ingenting till någon, vem som var far?
Nej, hon sa inte det. Men ändå, jag tror ju att morfar, våran uppväxtmorfar som jag säger, Leonard, att hon berättade för han. Han visste ju att det var en annan pappa. Att han visste ju att han inte var pappan. Så att jag tror ju att hon var nog tvungen att liksom säga någonting till han.
Men tror du att hon skyddade stationsmästaren? Var det därför hon inte berättade?
Absolut. Det är jag övertygad om. Att hon inte ville sabotera hans äktenskap. Så att det var därför som hon höll det för sig själv. Och jag kan ju tycka då så här, ja men alltså egentligen, hon gjorde det bra som höll så liksom hårt i det här. Samtidigt så är ju liksom, ja men vad vann hon på det då? Och liksom att bära det här ensam. Det måste ju ha varit tungt för henne.
I sin forskning ser Elsa att stationsmästaren flyttar med sin hustru och fyra söner när Elsas mamma är 9 månader gammal. Av sönerna dör en i tidig ålder och 2 av de andra får själv barn som vuxna och är ju då Elsa och hennes systrars halvkusiner.
Och jag ser ju att de är ju våran ålder. Och då tänker jag så här. Ja men alltså, de var ju i övre tonåren när deras farfar dog. Och han är ju våran morfar. De måste ju ha minnen av han. De måste ju liksom veta massor om han. Fast vi hade bestämt, vi systrar, att vi inte skulle gå vidare. Vi skulle bara veta namn och på hur han hängde ihop med mormor. Det var vi, då skulle vi liksom dra sträcket där.
Men inte ringa?
Nej, vi skulle inte ta kontakt. Men alltså, när jag fick reda på då att de var liksom i övre tonåren, så pass vuxna då när deras farfar dog. Jag kunde inte släppa det där. Jag kunde inte det. För jag tänkte att nej, men alltså, den här chansen, man kan inte bara liksom stryka. Och liksom, det är ju liksom ett sätt att och få komma närmare. Så jag, vet du, jag gick och gruvade mig 3 månader. Sen skrev jag ett jättetydligt manus. På mammas födelsedag, den 9 januari 2023. Då ringer jag en av de här. Och hör du, jag var så nervös att jag visste inte hur jag skulle sitta på stolen. Men jag blir så överraskad. För han blir, alltså, det är ju så tydligt, det blir ju mindre och mindre laddat ju fler generationer man kommer. Så han var liksom så här, jaha, hade farfar barn på byn, sen.
Elsa och hennes nyfunne halvkusin pratar länge och bestämmer också att de ska ta med sig sina syskon och träffas. Och då tar de med sig fotografier från båda hållen.
Det här är våran biologiska morfar. Han har väldigt lika ögon som min mamma. Och framför allt, alltså så gott som identiskt hår. Hon har så gott som samma ögon. Och framförallt hakan.
Här ser man. Jättelika varandra.
De är jättelika varandra.
Nu när Elsa och hennes systrar fått svar på många av sina frågor har också en större förståelse infunnit sig över hur mormor agerade och också hur deras egen mamma hanterade tystnaden.
Jag tyckte att det var ganska egoistiskt av hon att inte liksom säga någonting åt någon. Men sen när jag fick reda på det här då, att våran biologiska morfar bodde med sin familj, fru och 4 söner, då förstår ju jag att hon ville skydda han. Så att då blir det liksom ett annat perspektiv. Men det har ju ändå, tror jag, varit trauma hos mamma. Att det har varit så tyst från mormor. Och det tror jag har påverkat mamma hela livet. Det som har hänt vi systrar, det är ju att vi har liksom, ja, vi har liksom gått varv runt. Vi har slutit cirkeln.
Hur då, menar du?
Ja, men vi har fått ett avslut. För vi vet hur mormor hade det. Hur hon tänkte.
Har ni kommit närmare varandra?
Ja, det har vi ju. Sen kanske jag har tyckt att det har varit mest spännande. Men, och det tror jag det är för att jag har gått den här utbildningen. Så jag har ju fått ett annat perspektiv. Varför det är så verksamt att läka sår och trauman i släktsystem.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du, följ oss gärna i appen Sveriges Radio genom att klicka på hjärtat så påminner vi om nya avsnitt.